Mina damer och herrar, Eventpodden. En podcast om det perfekta eventet av och med Carl Knutas och Jonas Bodin. Varmt välkommen. Eventpodden.
Välkommen till ett nytt avsnitt av Eventpodden. Vi fick till ett ganska snabbt igen. Det brukar ju ta en stund för oss, Kalle. Eller
hur? Ja, absolut. Nu är vi i nyinspelningen. Ja. Direkt in på den förra. Ja.
Och vi ska göra det tillsammans med en ny partner eller sponsor som vi har. Karott. Som vi ska presentera lite noggrannare och också ha med oss ett par avsnitt fram här under året och en bit in på nästa förmodligen. Och då tänker vi koppla till Karott så ska vi prata lite mattrender. Vi ska prata lite catering. Kopplat till event. Det har vi gjort tidigare, men det är verkligen dags att göra det igen. Så vi välkomnar två gäster. Vi välkomnar Oskar Duling.
Tjena, tjena.
Tjena, vd på Karott.
Stämmer bra, vd på Karott Food & Event ska tilläggas.
Food & Event, välkommen.
Tack snälla.
Och sen har vi med oss Lennart Wallander.
Ja, det är jag.
Food & Friends.
Food & Friends kommunikationsbyrå.
Kommunikationsbyrå, härligt. Ja. Då har vi en bra staff för att kunna borra djupt i ämnet kring mat och event, eller hur?
Verkligen.
Vi ska börja med som vi brukar göra och låta er få presentera lite vem ni är, vad ni gör och varför det ni gör är det fantastiskt bästa. Ska vi börja med det, Oskar?
Absolut, ja? Jag tar rodet. Ja, som sagt, Oskar Duling, jobbar som vd för Karott Food & Event. Har varit på Karott i 14 månader lite drygt. Kommer innan dess från, jag startade min resa på ett bolag som heter Stureplansgruppen. Ja. Där jag jobbade från 2005 till 2019, så 14 år. Framförallt med nattklubbar, restauranger, evenemang. Mycket nya öppningar, mycket nya koncept, innehåll, jaga affärer. Och väldigt kul. Och efter det så var jag 3 år på Nobis Collection. Jobbade med hotell, Operakällan, satt i ledningsgrupper för olika bolag och fick bolaget att jobba tillsammans under utmanande tider, pandemin såklart.
Just.
Men fick väl frågan för snart 2 år sedan av Christian Märzig som är huvudägare av Karott om att hoppa på Karottresan.
Och 14 månader in?
14 månader in så var det ett fantastiskt bra beslut, väldigt kul bolag. Och en väldigt kul marknad, framförallt med Soft FM som vi har kommit väldigt långt i under de här.
Och då får du hjälpa mig med förkortningarna. Vad är Soft FM?
Soft FM är väl egentligen Soft Facility Management, ska man väl säga. Vi kommer in i fastigheter och hjälper bolag med allt ifrån reception, konferens, frukt, kaffe, vatten på olika våningsplan. In-house catering och oftast då restauration i botten av fastigheterna.
Ja. Vad är skillnaden mellan hard...
Ja, det är en bra fråga.
I sådana fall. Ja. Det är lätt att räkna upp allt som
exakt. Är kring. Hard FM har jag faktiskt inte riktigt bra koll på för att sitta och säga. Men det är väl mer liksom fastighetsskötsel. Renoveringar.
Det låter rimligt. Det låter rimligt att tro.
VVS-are. lite mer åt det hållet.
Lite mer svartklätt.
Ja, exakt.
Lite mer gangster.
Ja, lite mer gangster. Vi kom in med ljusa kläder och ett leende på läpparna.
Ja, fixar.
Ja, exakt.
Härligt. Då ska vi få grotta lite mer med dig sen vad vi med tanke på din historik med Stureplansgruppen och allt sånt där. Det ska bli kul att höra. Lennart.
Ja, jag har inte varit 14 månader utan jag har varit 22 år på mitt ställe. Och mitt ställe tillsammans med mina kollegor, Food & Friends Communication. En reklambyrå i grund och botten men som har haft som idé att bara jobba med mat och dryck sen start. Så vi har inte haft ett enda uppdrag. Jag har gjort över 10 000 olika projekt och inte ett av dem har varit utanför mat och dryck.
Har ni klarat att hålla er ifrån?
Ja, även när det har varit frestande. Då har liksom folk sagt, nej vi går hellre under. Tar vi den här glasögonaffären eller vad det är. Så väldigt inbiten affärsidé bland alla som jobbar där. Och jag har varit vd tills jag tröttnade för 2 år sedan. Då har jag tagit mig en ny titel. Chief Officer of Tomorrow.
Härligt.
Så att, vad innebär det? Ja, jag säger att det innebär helt enkelt.
Det får morgondagen visa.
Ja, det passar, det som passar för dagen. Ja. Och innan dess har jag gjort lite annat. Jag har varit på marknadschef på Indiska, på Rusta. Jag har varit på Naturhistoriska och diverse byråer.
Ja. Men inte bara inom mat där? Där har du blandat lite mer? Ja.
Nej, mat kommer i full referens.
Får man fråga, finns det fler som bara har mat som tema? Finns det fler kommunikationsbyråer?
Det är väldigt, finns det på PR-sidan. Vi har både reklam och PR. Och det finns några som gör PR som har valt att nischa sig på samma sätt. Men jag är jätteförvånad att inte fler har följt efter.
Mm.
Det var någon som gav sig in på ett liknande spår. Och så kom corona precis, så att det var inte lätt. Man fick bara några månader på sig att komma in i det hela.
Mm.
Men vi får väl se efter krisen lyfter om det är någon annan som vill följa våra spår.
Mm.
Men annars har vi sett konkurrenter komma och gå. Men vi är unika.
Och hur kommer det sig att ni två sitter här tillsammans? Jobbar ni någonting ihop eller är ni, spanar ni ihop? Eller?
Vi spanar, men vi har ju använt oss av Food & Friends väldigt mycket genom åren. Och min kära kollega Alexandra Sjöholm, som är vår marknadschef, jobbade tidigare med er.
Ja,
precis.
Ah, okay. På PR-sidan.
Ja, exakt.
Spännande. Ja. Då ska vi se hur pass synkade ni är. I,
och lite roligt också att Pontus Dahlström har jag känt sen jag var pytteliten. Jaha. Våra familjer hade landställt tillsammans ute i skärgården.
Här hittar
jag
känt
han sen jag var 3-4
bra. Bra snack. Nu är det bra snack.
Okay. Lite kuriosa kring...
Ännu fler punkter kring, som...
Ni brukar fira midsommar ihop.
Ja, exakt. Tidigare om våren har vi gjort.
Okej.
Okay. Mm.
Härligt.
Lite koll. Lite koll. Ja, exakt.
Kalle, vad ska du spela in på det här?
Det var bra snack. Bra snack.
Ja. Vi tänker att vi ska ta utgångspunkt i den rapporten som Food & Friends lämnar ut årligen.
Ja.
Kring trender, kring mat. Och så ska vi försöka eventkoppla det. Ja, så har vi tänkt oss.
Okej, okay. Jag bollar upp och ni smashar ner.
Ja, men precis. Och rapporten tänker vi att vi ska dela på vårt LinkedIn när vi släpper avsnittet. Så att man kan läsa den i detalj. För det kommer man inte få med sig här. För vi tänker hoppa och klippa och välja de sakerna som vi tycker är godbitar i rapporten.
Ja.
Eventpodden. Men kan inte du berätta om rapportens, varför den finns och hur ni tänker kring den?
Vi har gjort en trendspaningsrapport i 20 år. Det är 20-årsjubileum i år och det kan jag knappt fatta själv. Min äldsta dotter är 20 år också. Så att det
kan inte fatta det heller.
Nej, kan inte fatta det heller. Och vi började göra det här för att liksom, vi kände att vi måste liksom kunna branschen bättre våra kunder. Vi måste kunna vara pålästa och kunna hjälpa dem att hitta rätt i det hela. Så vi började göra det här på ett väldigt taffligt sätt för 20 år sedan. Och det kom första gången vi bjöd in för en dragning. Det kom det 30 pers och vi var supernöjda. Och 30. Och nu kommer det 350-400 i Stockholm. Och 100-150 i Malmö.
Ja.
Så att när vi släppte den här senaste som heter Good Old Days Ahead. Då har vi visat den nu för kanske 700-800 pers bara nu. Och sen så dessutom så blir det massa visningar, köpta visningar inom företag också.
Mm.
Men vi spanar på vad som händer i världen och så försöker vi paketera det på ett tajt och underhållande sätt, inte minst. Liksom. Mm. Så att det ska absolut innehålla mycket fakta, men det ska vara infotainment lite grann.
Ja. Och det är det verkligen, vi som har tjuvläst den. När släpptes den? När släpper ni?
Det är lite olika, men den här släpptes den 16 oktober.
Okej, okay. Så den är färsk i färsk så.
Då var vi på At Six Hotel och på deras fantastiska social. De har bästa, nu gör jag lite reklam för dem.
Ja,
helt obetalt. Men de absolut bästa skärmarna i stan och den bästa tekniken i stan också. Så att det är aldrig någon strul där, allting blir perfekt och...
Bra rekommendation helt enkelt.
Ja.
Och rapporten för den sista nu då, för 2024 säger man. Eller säger man 2023? 2024.
Vi siktar ett år framåt.
För 2024. Vad är stora dragen?
Det är väldigt mycket en rapport som är skriven i kristider. Vi har tagit avstamp i ordet permakris. Kris är liksom ett mer begränsat tillstånd. Det finns en början, det finns ett slut.
Mm.
Men en permakris, när är det färdigt? Ingen vet liksom på något sätt. Och vi har levt i det som vi ser det sedan corona kom. Och i den här rapporten försöker vi visa vad som har hänt för förändringar i våra mat- och dryckesvanor.
Mm.
För om man ser på 3 år, då kommer man inte tänka att det där är lite annorlunda. Om man sätter samman det så ser man att det är stora skillnader som har blivit på 3 år.
Mm.
Och du vill ha några exempel?
Jag vill gärna pricka väl något av dina, någon favoriter.
Ja, det är liksom, dels är att vi köper billigare råvaror när vi handlar. Det tycker jag är anmärkningsvärt. Men vi har gått från att köpa, vi ökar andelen egna märkesvaror, liksom butikernas egna märkesvaror.
Mm.
Och de är billigare, mm, alltså det blir mindre pengar som läggs på det. Vi köper mer varor på kampanj, liksom det som är på gavlarna, det som är på störttorgen.
Okay.
Och köper mindre märkesvaror. För att vi inte har lika mycket att röra oss med.
Och är det en medvetenhetsfråga eller är det en måstefråga?
Vad är skillnaden?
Nej, jag tänker att man vill göra medvetna, alltså, lite åt hållbarhet. Du hade en Greta-koppling när du kom in.
Ja, nej, det handlar inte om hållbarhet, utan snarare tvärtom. Det handlar om, vad har jag råd med?
Ja.
Mm.
Kanske att måstefrågan gör att man måste vara medveten.
Mm. Ja. Mm. Men gäller det även inköp för storkök och sånt, restauranger, catering, har de samma valfrihet att de kan gå till billiga hyllan också? För jag som konsument gör ju det.
Definitivt
jag kan gå,
så att
det finns en billig avdelning på Martin och Servera.
Ja, typ. De har egna märkesvaror också.
Ja, okej. Okay. Ja, det visste jag inte, men bra. Så de ökar även där.
Ligo har det, Martin och Servera har det, Svensk Catering vet jag inte, men det skulle jag gissa faktiskt.
Okay. Så det följer med även där då.
Mm.
Klippfunktionen är någonting som, alltså att man ska göra ett klipp, är också någonting som växer generellt hos våra leverantörer när de hör av sig. Och, så att man börjar jobba mycket mer så, optimera sina inköp.
Ja, ni ser samma på inköpssidan, att mer kuponget.
Ja. Mm. Exakt.
Okay.
Men det är ju liksom, restaurangerna har det tufft. Folk går ganska mycket på krogen. Vad jag har hört i siffror så är det liksom bra beläggning, men sämre snittnoter.
Jag har också hört att de handlar mindre.
Ja, så att istället för att man beställer förrätt, varmrätt, efterrätt, så kanske man tar två rätter, eller kanske bara en.
Mm.
Och istället för en flaska vin så tar man två glas.
Mm.
Och det är ganska stor skillnad där. Mm. Och det här betyder ju att restaurangerna måste rotera gästerna snabbare.
Mm.
Så det, tycker jag, man ser mer och mer på bokningar så här att ja, då har du ett bord från 19 till 20:30.
Mm.
Då förväntas du lätta på dig.
Mm.
Och de blir kortare och kortare de här tiderna.
Mm.
För att du måste vara det.
Ja, ja. En konsekvens.
Ja. Mm.
Mm. Ja, har du någon mer trend att bjuda på som du, eller någon mer spaning i rapporten som du skulle säga att den här sticker ut?
Jag tycker en av mer spännande kallar jag de-skilled kitchen. När corona kom så gick 52 000 pers ur restaurangbranschen för att hitta nya jobb. För ja, restaurangerna drog ner så mycket på anställningar. 52 000
pers. Av hur många räknar man? Alltså procentuellt, hur mycket är det?
Det får du lägga in i efterredigeringen.
Det gör jag efter. Ja, det är många oavsett. Ja,
det är en stor del. Ja. Och det är brist på kockar idag. För att de hittade permanenta jobb och hittade en annan rytm i livet. Och fick det liksom privatlivet att funka bättre kanske än vad jag jobbar på krogen. Och då står krogarna där idag och har ingen, dels inte bra personal och dels inte personal alls nästan.
Mm.
En kröga jag pratade med som sa det ganska cyniskt. Den sa så här, det är till och med svårt att få dålig personal.
Mm. Nej, men det har ju varit ett jättegenerationsskifte. Mm. Även hos de liksom stora drakarna i stan. Om man kollar på institutionerna vi har som restauranger. Vilket gör att man hamnar efter i service och känner dem om sina kunder. Och menyer och allting som tidigare kanske har flyttat på.
Ja.
För att folk blev tvingade ut i andra.
Och fine dining-segmentet har väl liksom minskat, får jag för mig, eller? Åtminstone i Stockholm så är det färre restauranger. Nej?
Det är liksom det är den där 1% som har det bra oavsett vad som händer i konjunkturen.
Mm.
Så jag har hört, jag vet inte om du håller med om det, men det är mer fine dining nu än någonsin. Men det är fortfarande en sån liten bråkdel av restaurangmarknaden.
Mm. Ja, men absolut.
Det som har hänt är, från 2019 så gick restaurangmarknaden med 25%.
Mm.
Så den tuggat sig uppåt till ungefär samma nivå som det var 2019 då, pre-corona.
Mm.
Förutom ett segment, det är fast food som har ökat med 35%. Så liksom man söker sig mer till billiga ställen, mer till lite enklare mat helt enkelt.
Så vi äter lite sämre käk och vi blir lite sämre tillagat. Och servera sig lite sämre.
Jag vill utmana din lilla fördom.
Du har att jag är på väg.
Jag vill utmana din fördom om fast food. Det måste inte vara dålig mat. Det är ofta det. Det är ofta fett och det är kanske inte så mycket grönt som det borde vara där. Men det, i teorin så borde man kunna öppna ett fantastiskt vegetariskt fast food ställe. Som är bara schysst tillagade grönsaker.
Mm.
Men jag tycker det börjar poppa upp på det. Jag behöver inte nämna vid namn, men det dyker upp en del Till exempel salladsbarer som gör det på ett bra sätt.
Mm. Verkligen. Men det här är också frågan man... Många har en väldigt stor tanke om att man vill ha den här omställningen till lite mer grönt. Men sen så, mycket som vi märker också, vi har ju gått väldigt mycket från att man liksom börjar med det animaliska proteinet i grunden och sen att man lägger till det gröna, liksom vad passar till det här, till att istället börja på en grön bädd och sen se liksom vilket animaliskt protein passar till vår gröna bädd. Men sen märker vi också när vi har liksom köttbullar eller Wallenbergare så går ju folk man ur hus för att äta det. Så att det är väldigt många som pratar om omställning till mycket mer grönt. Men sen så kanske man går och köper sig en hamburgare på fastfooden ändå.
Och där ur eventperspektiv, Kalle, brukar du ha en ganska vad ska jag säga, krass i ditt resonerande att vi äter det vi vill ändå.
Ja, men precis. Vi har ju den situationen också att kunder pratar väldigt mycket om det här. Det finns massa hållbara policies man vill och ska följa och sådana där saker. Men det är ett gäng farbröder som sitter i ledningen där och för dem är det här personligt. Och du vet det, ja. Och ofta är ju det köttalternativet dyrare också, ska man ju veta. Det är grönt, många restauranger och festivåningar prissätter ju det lite lägre. Men ändå så, nej. Så bland våra eventkunder så är man relativt konservativ. Jag tycker det ändå. Det pratas en del, men man är inte riktigt där än.
Men det här med kött, om jag dyker in i köttfrågan lite grann. 2016 hade vi peak meat. Jag tycker det är så bra ord.
Man förstår vad du menar.
Peak meat i Sverige, då var det så högst som någonsin när man har mätt det här i moderna tider. Så 2017, mindre 2018, mindre 2019, mindre 2020, uppåt igen. Så liksom den här nedåtgående trenden bröts precis av permakrisen. Och nu vet vi inte vad 2023 landar på, men det har i alla fall varit 2 år under krisen som det har ökat. Så att mer tillbaka till köttet, mer till tryggheten, precis som du säger.
Ja, det kanske det.
När tror vi att vi är i kapp på någon stabil ordning igen då, med kockar, med...
Alltså den utveckling som vi ser, eller som jag kanske inte förstod innan jag började på Karott, det var väl mer att kockar blir också äldre, skaffa barn, vill ha stabilitet, kanske inte jobba natt. Så inom vårat gebit, liksom i anställningar, så har vi inte alls samma problem som vi hade på hotellen och restaurangen tidigare. För till oss kommer man och jobbar dagtid oftast, förutom när vi är ute och jobbar och liknande. Och får oss ställa grunden, så när vi skickar ut anställningar så får vi väldigt mycket svar på folk som
men ni måste ha tacksammare kocktimmar.
Ja, men liksom, profession, men jobba lite annorlunda.
Lite 9-5.
Ja, exakt. Få mer kanske en normal vardag, om man ska säga, om man får säga så.
Ser ni på catering-sidan att man också väljer billigare råvarorna, en rätt mindre? Är det den trenden för er också?
Alltså det beror på helt vilken kund det är. Om vi pratar om bolagen igen, så är de mycket mer benägna att beställa vegetariskt eller liknande. Och sen så finns det ju de stora eventkunderna som har en helt annan idé på vad de vill beställa. Så jag skulle säga att vi har ju ganska paketerat med vad vi erbjuder. Så folk brukar inte gå in och egentligen be oss köpa billigare råvaror för att få ner priserna direkt.
Jag måste bara berätta en grej jag såg på en konferens som var en sån medveten konferens. Den var liksom gjord rätt på alla sätt. Den låg miljömässigt rätt och allting var liksom återbundet alltihopa. Det var bara vegetarisk mat. Det var någon som hade beställt specialkost på grund av sina egna behov då. Biff med bea och pommes.
Ja. En sån då.
En specialkost.
Jag har en ganska rolig historia om det där också. Vi hade ett bolag som beställde vegetariskt av oss i massa år. Sen slutade office managern där. Så ringer en ny office manager upp, så att men vi vill gärna fortsätta samarbeta med er, men jag vet att ni levererar bara vegetariskt. Nej, vi kan skräddarsy efter önskemål vad ni önskar. Ja, för vår gamla office manager var ju vegetarian och hon sa att ni bara levererar vegetariskt.
Mycket personlig referens alltså.
Så de har ett bolag på några 100 personer som sitter och käkat vegetariskt utifrån en persons önskemål i några år.
Äntligen fick de släppas fritt.
Äntligen fick de släppas fritt.
Bra att de fick behålla dem, att de hörde av sig.
Ja, verkligen.
Karott är din mat-, bemannings- och servicepartner för stora och små evenemang. Med över 40 års erfarenhet inom catering så bidrar Karott med gedigen branschkunskap och vet vilka delar som krävs för att allt ska klaffa. Förra året så serverade Carott över 500 000 tallrikar. I år har de gjort allt ifrån att servera kungen och drottningen till att laga all mat och bemannat alla serveringsstationer på matchområdena för Partille och Gothia Cup. 3100 lag, 180 planer och 9500 matcher blev det. För Carott är inga uppdrag för komplexa. Du hittar dem i Stockholm, Göteborg och Jönköping med en nationell bemanningspool. Läs mer om det här på www.carott.se.
Då har vi en liten fråga kring det där, kring specialkostdelen, tänkte vi. Den känns ju som den ökar, alltså önskemålen om jag vill ha lite så med lite si eller lite så. Är det en trend att vi blir mer picky? Eller vad
jag tror jag att Oskar
kanske är bättre på att svara på. Mm. Alltså, framförallt i yngre generationerna så verkar ju matavvikelser ha exploderat.
Ja, för det har ju verkligen. Nu är det en ganska stor tidstjuv hos oss. Vi sitter och gör ganska mycket.
Ja, verkligen.
Specialkostlistor
liksom. Och utförande, hur man ska se vilka som är vilka och liknande. Men sen så kan det komma ett bolag där folk är äldre. Och då är det ju knappt någon matavvikelse alls. Mm. Så det är väldigt...
Så det är generationsfråga?
Det är generationsfråga kanske. Mer.
Är det också om du pratar ju världen och stora perspektiv. Är det här ett svenskt fenomen, nordiskt fenomen? Eller... är det likadant i Japan? Vågar du gissa på det?
Det skulle vara en gissning i sådana fall. Jag tror att det är likadant över landsgränserna på samma sätt. Däremot har jag hört det att när det har blivit kris, när det har blivit tuffare tider, så har man inte lika fokus på sina småfrågor. Man har större huvudvärkar att ta hand om än om man kan äta det eller det. Mm. Sen så finns det naturligtvis de som har det. Så att de blir sjuka och sånt, det kommer ju finnas kvar.
Ja, och sen tror jag också att medvetenheten kring mat har ju också blivit väldigt mycket högre. Att folk är nog mer ordentliga på att säga till vad de vill stoppa i sig och inte.
Ja.
Kontra det kanske har varit historiskt. Mm. Då har man kanske nöjt sig. Det kan man väl säga, kan man gå lite hand i hand med liksom alkohol också när det gäller arbetsplatser. För att idag är det okej att säga att jag vill inte dricka idag. Och det finns ju mycket bättre alkoholfri alternativ också som kommer upp. Och det är väl också en trend som vi ser växer extremt mycket kring mocktails. Bra alkoholfria alternativ när det kommer till kava, öl och champagne och vin och liknande. Och att man vill få in det i för att få det som socioekonomiskt, att alla ska känna sig välkomna på ett annat sätt.
Sätter företagen då, liksom, det här är en alkoholfri konferens eller...
Ja, men eller att man erbjuder båda alternativen. Att dricker du inte alkohol eller är gravid eller av andra anledningar inte vill kanske ha bilen eller vad den är. Så är liksom inte Lokan eller Coca-Cola det enda alternativet som det kanske historiskt har varit. Att om du kan få en bearbetad produkt att ha i handen och ändå känna sig inkluderad. Mm. Första frågan behöver inte bli, jag ser att du dricker Loka. Vad tråkigt kanske det har varit historiskt sett. Mm. Men idag så känns det ändå
beklagar,
men att man hittar liksom verktyg för att inkludera istället.
Också en exponeringsfråga, för tidigare så var den där ställd åt sidan och så fick man be om det, så fick man den.
Ja, men exakt.
Nu finns det exponerat det alkoholfria alternativet. Vi är ju på en av dina
spaningar.
Post-alkohol.
Ja, jag vill bara lägga in lite reklam för krogar och sånt där.
Vi klipper sen.
Ja. Jag var på Celeste på Torkel Knutsongatan. Och av olika anledningar så tog jag dryckesmenyn som var alkoholfri. Och, gud vad bra det var.
Aha.
Det var liksom, det har jag aldrig varit med om. Det var... saknade ingenting av det. Vaknade upp pigg och fräsch dagen efter och liksom hade inte förlorat någonting.
Och då var det vinlistan som var? Alltså,
var det alla
vin? Men...
nej, det var olika... Det var viner och det var juicer och det var teer och det var... jag kan inte komma ihåg alltihopa. Det var 7-8 varianter.
Mm.
Men där kan det gå att prova bra alkoholfria paket.
Mm.
Men det du tänker på, det vi spanar på där, det är att alkoholkonsumtionen minskar generellt.
Mm.
På de senaste 20 åren tror jag så har drickandet bland ungdomar framförallt, det är de som leder vägen. Vi är lite fast i våra vanor. Men de som är yngre, de kommer med inga förutfattade meningar. Kanske är det revolt också. Jag ska inte bli som farsan som öppnar en Foot of Africa när det är fredag varje gång.
Säkert. Säkert.
Utan man ser det. Bland de som går i klass 9 och de som går i 2:an i gymnasiet. På 20 år har man tappat 75% av alkoholvolymen. 75% dricks mindre. Enkelt. Mm. Ganska dramatisk förändring, mm, även fast det är på 20 år.
Mm. Ja, ja, verkligen.
Ja, låter ju sant.
Ja, mm, och så, då får jag alltid den här frågan när jag föreläser, det är för att de knarkar så mycket.
Ja, exakt.
Men det är inte det. Det är inte det. Det är, absolut, det finns drogproblem, men det är liksom, i det stora hela så är det ganska smått ändå. Vi får läsa om de mest, ja, vi får läsa om det, för det är absolut problem. Men på det stora utslaget på hela befolkningen så är det ganska marginellt.
Mm. Och om vi lyfter in det igen då i våran mötesvärld och eventvärlden, är det samma? Är vi på samma procentsatser på de yngre? Eller vad är känslan?
Jag vet inte, det känns som att jag återkommer till det med medvetenhet hela tiden. Ja. Men någonting som jag märkte på slutet när jag var på Nobis är väl generellt att de yngre generationerna har mycket bättre koll på saker. När man själv var ung och gick ut så drack du rött eller vitt och hade ingen aning om vad du hällde i dig. Mm. Idag kommer ju ungdomarna och liksom vet vilket land de vill dricka, de vet vilken druva de vill dricka, de vet vilka drinkar, spritsorter. De har mycket mer information med sig in på sitt kanske restaurangbesök eller sitt eventköp eller vad den kan tänkas vara. Än vad man själv hade kanske i den åldern.
Mm. Ja, så är det säkert. Så är det säkert. Eventpodden. Ja, då tar vi upp korgen och så väljer vi ytterligare en spaning. Oskar, har du någon som du kikat på? Eller Kalle någon som du...
Nej, det kan gå på Oskar.
Det går på Kalle. Släng upp någon i luften bara.
Distress diet.
Distress diet är hur man försöker hålla ekonomin, hålla liksom en, köpa billigare mat helt enkelt när man har mindre pengar. Och det finns olika, man kan göra downtrading. Ett exempel jag har med i vår rapport är i USA. Där det har blivit hippt att äta spam. Och vad är spam? Burkskinka. Det kommer från andra världskriget. Då kunde man skicka ut det till trupperna då. Mm. Men det har funnits kvar. Och nu har det blivit en ball grej att laga mat av. Bland annat skulle jag nog säga för att det är billigt just. Man har råd med det. Men då har kockar liksom hippat till och gjort det lite asiatiskt. Mm. Eller lite mer crazy kryddning. Mm. Så att vad skulle kunna vara en svensk spam? Till exempel Bullens pilsnerkorv.
Just det.
Att det här vore lite mer retro och lite cool. Liksom kom tillbaka ännu mer.
Kan vara.
Så det kan vara ett exempel på distress diet.
Mm. Mm. Happy har ju nästan tre rubriker i sig. Happy, happy food, happy space.
Ja.
Den vill vi veta mer om.
Det jag försöker beskriva där, det är att hur tufft den blir så försöker vi alltid göra det bästa av situationen. Det är liksom väldigt mänskligt att göra. Om vi inte har råd med det stora så gör vi det lilla. Ett exempel man pratar om är läppstiftseffekten. Vi har inte råd med den nya bilen, vi har inte råd med den nya rocken, men vi har råd med ett läppstift för att göra oss glada. Mm. Lite i alla fall då. Mm. Och det har liksom visat sig att folk vill ägna sig åt den lyxen de har råd med.
Mm.
Ett sånt exempel är det som kallas caviar bump, som har blivit en grej på krogen. Man beställer en caviar bump för 100 eller 200 spänn. Då får man en liten klick svart caviar på handen. Så tittar man varandra djupt i ögonen, tar den och sköljer ner med kava eller vodka.
Mm.
Och det är liksom guld. Ja, försöker göra.
30.
Försöker ha det kul.
Ja, men guldkant. Ja.
Ja, man hittar liksom egna belöningssätt utifrån vart man befinner sig eller vilka möjligheter man har.
Ja, liksom det är inte 100-200 spänn kan man väl ha råd med. Och jag tycker det är så symptomatiskt också att champagne, hur det går. Man brukar säga, i goda tider förtjänar jag champagne, i dåliga tider behöver jag champagne. Det är alltid säsong för champagne.
Alltid tid för champagne.
Ja, 2022 var det rekordåret för champagne. De har aldrig exporterat så mycket bubblor som då.
Mm-hmm.
Rätt liksom, tufft, liksom, i ekonomiskt jättesvåra tider så ökar champagne.
Mm.
Det är liksom inte intuitivt man förstår det.
Mm. Ologiskt, men ändå lite härligt. Lite karottfrågor.
Ja.
Lite volym på er.
Mm.
Hur många uppdrag har ni på catering-sidan ungefär? Hur många stort och litet?
Ja, vad svårt. Svårt att svara på. Ja. Vi är ju väldigt breda i våran affär.
Mm.
Det kan vara allt ifrån att vi levererar 20 stycken kanelbullar på kanelbullens dag till att vi gör ett gotia och partille cup under 2 veckors tid. Så att väldigt svårt att svara på.
Mm.
Men ja,
Hur många är ni som, hur många är ni som verkar inom?
Vi är ungefär 90 personer idag, fördelat på tre städer. Så det är Stockholm, Göteborg och Jönköping. Och Jönköping är vi, har vi precis öppnat upp nere på verket. Tillsammans med Castellum nere i Jönköping. Vi öppnade där 1 september. En jättefin anläggning med restauration, konferens och festvåning. Och det är väl lite så som våra fastigheter ser ut och som vi jobbar med.
Var det medvetet eller slump med just Jönköping? Nej. Bibelbältet, så kallar jag
det. Ja, exakt. Nej, Jönköping är ju en stad på frammarsch. Och det händer väldigt mycket där. Och sen så jobbar vi också. Vi får ju väldigt mycket förfrågningar. Men vi är väldigt noga med vilka fastigheter vi kliver in i. Egentligen vilket område de ligger i. Vad finns det för intern publik i huset? Översatt, hur många sitter i huset? Och vad finns det för möjlighet till affär? Och sen som jag nämnde lite kort innan med soft FM-upplägget, att man räknar på allt som händer i huset. Allt från kaffe och frukt till kolsyrat vatten till olika tjänster, konferens, mat, dryck.
Bra, då har vi en liten bild av
allt. Förlåt att jag inte svarar på att 6000 evenemang om året. Så här många tallrikar går ut och så, men det är svårt sonderat.
Vi vet att de som lyssnar har ibland inte så mycket kunskap som vi som sitter i rummet om just en sak.
Så då är det alltid bra att ge lite... Jag kunde dragit vad som helst.
Nej, men det ger lite perspektiv så att man förstår vad mycket är eller vad lite är. Och sådär. Så att det brukar alltid vara bra. Men du kan få ge oss någonting kanske kring trendmässigt eventbranschen kring mat. Vad ser ni där?
Trendmässigt evenemang.
Vad ser du där?
Nej, men vi jobbar fortfarande ganska mycket med liksom korta framförhållanden. Vi har väl jobbat väldigt mycket med förenklade paketeringar. För att eventbranschen blir någon form av mellanhand mellan oss och kund. Så ju bättre vi är på att paketera och gör det enkelt för eventbolagen, så märker vi att det är en formel som funkar.
Då menar du ju själva säljdelen, att det är lätt att passa vidare?
Ja, men lätt att också för sin kund kunna presentera en ganska bred portfölj av vad de kan få. Och att vi sen kan paketera det väldigt enkelt. Så det är väl någonting som just paketeringen tycker vi funkar väldigt väl. Att vi kanske har gjort det jobbet, att liksom eventbolaget eller kunden inte behöver sitta och... Utan att få till sig, och sen så är det enkelt för dem att svara på.
Ja, tid är ju alltid en aspekt. Ja, tiden, den är alltid, det är hög ja, puls hela tiden. Så att,
det är jättebra. Att framförhållningen är kortare idag på inte alla evenemang, men på lejonparten evenemangen så är det ju, man bokar ju nästan för kommande månad. Även liksom julfester och sommarfester och kickoffer och liknande.
Ja, och på byråerna gissar jag att ni gillar paketeringsdelen med tanke på att man ska kunna allt om teknik, man ska kunna allt om mat, man ska kunna allt om anläggningar, man ska kunna allt om
målare. Det blir tydligt och kunderna gillar ju lättköpt. Och finns det någon kund som går mot, som är väldigt intresserad, så har vi tid för dem också. Att de kan ju sätta sig och prata om det här i flera timmar och vrida och vända på menyer. Men annars uppskattar man ju.
Sen är det också att folk vill att det ska vara bra mat och dryck på sin evenemang. Historiskt har man väl varit nöjd med att det finns mat och dryck, men att folk uppskattar väl nya nivåer i mat och dryck. Vi kan ju få mycket mer frågor på vilket vin är det ni serverar eller liknande. Så det har väl också en form av medvetenhet. Som jag har sagt 22 gånger här nu. Men det...
Nu är jag nyfiken på följdfrågan.
Ja, följdfrågan. Det är till och med två.
Ja, det kommer till här.
Ja, jag har en hypotes som jag vill, du kanske vet om den stämmer eller inte. Ja. Men det är fortfarande efter corona så jobbar en stor del folk hemifrån. Man kan väl gissa på att det är 40% som jobbar hemma var en enskild dag. Det gör att många företag anpassar sina kontor så att de gör dem 40% mindre.
Ja.
När man då ska träffas så funkar inte kontoren längre. Har det ökat behovet av mer konferensande?
Bra fråga. Jag skulle nog säga ja.
Okej.
För att jag tror ju, jag är en sån som tycker att man ska vara på kontoret. Bra.
High-five där.
För vi märker ju väldigt mycket i vår utförande. Av någon anledning så är folk behov av att jobba hemma måndagar och fredagar. Av någon konstig anledning. Mm. Jag vet inte varför, om man vill förlänga helgen eller
vad det kan tänkas vara. För ungefär 6-9 månader sedan var det inte så många som ville säga att jag vill ha tillbaka folk på kontoret. Nej. Men vi ändrar oss långsamt.
Och framförallt så fastighetsbolagen ställer ju ofta de frågorna. Vad kan vi göra måndagar och fredagar för att få in folk? För att man ska känna att man för att ett kontor handlar ju också om ett socialt nav. Mm. Inte bara att man har en kreativ plats där man ska utveckla sin produkt man faktiskt jobbar med. Men också att man umgås med sina kollegor.
Ger energi, ger idéer,
ger stöd till sina kollegor i utmaningen man har. Som kanske är enklare i ett hissmöte än i ett anordnat teamsmöte. Mm. Så att jag tror att konfererandet kanske växer för att man vill också få mer folk, liksom sitta ner och få med alla på tåget mer i de idéerna och som man vill förverkliga.
Jag kan ge replik bara på den. Jag följer upp och säger att vi på eventbyråsidan har ju pratat mycket om det här som du precis pratade om. Vad händer nu då när folk jobbar hemma så mycket? För oss, vi tror ju att det här är det nya guldåren som kommer nu. För att nu får du problem. Det kommer hamna i din nästa rapport.
Men nu
de nya guldåren pratar inte bara vi utan flera eventbyråer om att för att nu när personalkultur och så urholkas, när du inte ses varje dag, så blir det en bristvara och kontoren minskar och helt plötsligt blir det jätteviktigt att samla folk då och då på riktigt och lite regissera en show och såna här grejer. Mm. Göra det lite häftigt liksom. Vilket gynnar oss. Så att det går ju jättebra för vår bransch fortfarande och liksom, konferensanläggningarna går ju jättebra också, vilket de inte borde göra. Så att liksom, det är bra beläggning på konferensbordet.
Mm. Jag tänkte på de nya techbolagen, de kan ju till och med inte ens ha ett kontor utan alla jobbar hemifrån. Mm. Och då måste de liksom då, vilka är vi?
Du måste bygga en arena där du kan ha en show där folk kopplar in sig. Okej, det är det här som är varumärket.
Det är väldigt intressant vinkel.
Så vi har pratat mycket om det här.
Företagen måste ju se till att de anställda ses. Mm. Så då får det kanske bli kanske större avstånd årligen än att man att fredags av en på kontoret kanske.
Nej, men då bjuder du in till en 2-3 gånger per år så har du en kickoff istället som ska signalera någonting och bygga någonting sådär. Det gäller att göra den bra vilket gynnar oss sådär. Så där håller vi på att prata mycket om. Ja, men vi ser sådana signaler ganska tydligt. Mm. Kunder
då,
pratar om
då
det.
Då vidmerar vi den. Mm. Och min andra fråga.
Både det sociala och det seriösa mötet.
Ja, det blir det ju. Ja, precis. Mm.
Den andra frågan, helt skild från den första.
Ja.
HUI gick ut ganska nyligen med prognosen för julhandeln.
Ja.
Och sa att den skulle inte bli rekord i år. Den skulle bryta traditionen att vi alltid liksom gör mer och mer och mer och mer. Hur ser det ut på julbordssidan i år?
Väldigt bra fråga. Och det är ju någonting som har förändrats ganska mycket de sista åren. Folk är generellt ganska trötta på julbord. Dels för att det klassiskt svenska byts ut mot att man fortfarande ses i december företagsmässigt. Men du frågan julinspirerat är någonting som växer hos oss istället för det klassiska julbordet. Jag tror att institutioner som kanske Operakällan eller Riksarkivet och liknande kommer nog alltid ha fullsatt. Men det här med att alla restauranger skulle öppna upp julbord i mitten av november och köra ut i december, det är någonting som minskar. För att marknaden finns inte alls på samma sätt. Förut kunde man ju säga att julbord en och en halv månad var lite fiska med dynamit för sina kunder. För då visste man att man hade fullt. För företagen visste att du måste boka in ditt julbord. Och det var klassiskt som gällde. Men jag tror också att det är någonting som liksom vävs in i allt som har med utveckling av mat och mattrend att göra. Med olika matavvikelser, folk med andra religioner. Och liknande som gör att man inte kan ta det liksom gamla beslutet.
Så du tror att det blir en minskning av...
Ja, men vi ser det väldigt mycket att det blir minskning av det klassiska julbordet, men att man ändå ses och vill ha någonting julinspirerat, men det kan lika gärna vara en trerätters middag.
Ja, men vi har det ganska ofta, kunder som säger inte julbord. Nej. Det är en ganska dålig festmat generellt. Ska du ha julfest så är det ju jobbigt att äta julbord och festa på det. Nu säger många, jag håller helt med dig, man säger inte julbord. Annat julinspirerat, absolut, jättegärna. Och det är numera lite svårt att hitta restauranger. Alltså det blir färre och färre. Mm. Det är fortfarande gott om dem. Men det är liksom, mot hur det var för 10-15 år sedan så är det ju avsevärt skillnad.
Och det obligatoriska har åtminstone försvunnit. Att det ska vara obligatoriskt julbord.
Ja, exakt. Mm. Julträffen vill man ha, men man vill inte ha julbordsträffen kanske.
Det finns en rubrik som heter Smoking is back.
Ja, och det är en sanning med det är ett undantag till en större utveckling. Sverige är på väg att nå något helt historiskt, vilket är att vara det första helt rökfria landet i Europa. Och det definieras som att mindre än 5% röker dagligen, då är man rökfri. Förra året låg Sverige på 5,6%, så det är väldigt nära. Och förra året höjde vi skatterna på tobak. I nästa år kommer de höjas över det. Så att man liksom bara ser att det är på väg ner. Men vad händer då? Då är det liksom en förändring som sker bland de yngre. Att helt plötsligt under permakrisen vänder kurvan uppåt där. Precis som vi pratade om köttkonsumtionen. Mm. Så att de alla är så här, va, vad gör ni? Har ni inte hajat någonting? Har ni inte hajat att det här är dåligt för er? Vad då? Ja. Men det är liksom
lite revolt.
Ja. Ja, har ett litet humoristiskt utlägg. Jag brukar säga så här. Det handlar om revolt. Men hur gör man revolt idag? Om man ska komma hem och röka marijuana. Då kanske morsan redan gör det. För att hon är liksom lite i wellness-trenden. Kan man inte göra revolt med marijuana? Ja, då får man göra revolt med tobak istället. Ja.
Kan vara. Ja, kan vara.
Ja. Men det är jättemärkligt och det är inte bara i Sverige utan jag har sökt runt på nätet på det här. Det är New York Times rapporterar samma sak för USA. Der Spiegel, samma sak för Tyskland. En tidning i Australien som inte kommer ihåg, samma sak där. Det är globalt bland de yngre att det vänder uppåt. Varför?
Varför?
Men hur är det? Danmark har en väldigt speciell... att ingen som är född efter 2005 ska ha möjlighet att köpa cigaretter, eller hur ser det ut? Det är någon...
Ja, det är en ny grej som klubbades ganska nyss. Ja. Ja.
Och det finns ju sådana tankar också i Sverige, även om det inte är...
Förra. Ja. Men, alla går runt och vapar istället.
Mm. Ja, vapingen ökar. Mm. Och ett av skälen till att Sverige ligger längst fram det är att vi är så pass positiva till snus. Mm. Liksom att vi, då kan man ju fråga sig, är det bra då? Ja, det är bättre än cigaretter i alla fall. Du slipper tjäran, du får nikotinet men inte tjäran. Mm.
Jag kommer precis tillbaka från att ha hängt i Nashville och New Orleans förra veckan.
Mm.
Och där var ett vape-moln över i centrala delarna. I bägge städerna. Det var ett riktigt...
Får man vape in i restaurang där då? Eller?
Ja.
Ja.
Mm. Fantastiska ställen. Så det är inte det. Men just vape-delen var inte... Det var inte min favorit, kan jag säga. Så det får gärna inte bli mer av.
Får ge mig lite tips till New Orleans sen.
Oh ja, jag lovar. Hållbarhet måste vi in på ur cateringperspektivet först och främst. Hur fasen får vi till det så att det blir så bra som det måste bli?
Alltså vi jobbar ju väldigt mycket. Sen jag kom in, historiskt har det varit väldigt mycket bufféer. Dels på restauranger men även i utförande och till abonnemangskunder som beställer. Det är faktiskt någonting som vi har tagit bort för några månader sedan efter utvärderat det här. Under en tid.
Mm.
Att vi vill mer komma tillbaka till tallriksmodellen för att kunna mäta vad en tallrik innehåller och hur mycket svinn som är kopplat till tallriken.
Mm.
För när vi väl släpper bort maten så vet vi inte, så är det svårt för oss att följa upp på hur mycket som faktiskt slängs eller hur mycket som äts och liknande. Och där jobbar vi väldigt mycket med ett bolag som heter Generation Waste. Där vi både i tillagning av råvaran, förädling av råvaran och massan som gästerna slänger kan väga hur mycket som försvinner egentligen.
Mm.
Jag nämnde tidigare också att vi jobbar väldigt mycket med den gröna bädden på två av våra restauranger idag. Mycket i samarbete med våra fastighetspartners som vill jobba mer åt det hållbara och gröna hållet.
Mm. Mm.
Där historiskt har det alltid varit att du kommer in på en restaurang, du beställer ditt protein och sen så har du en uppsjö av sides som du väljer till. Idag så har vi vänt på det att kanske broccolin eller blomkålen är i fokus. Och sen så väljer du ditt animaliska protein i form av kött eller fisk. Men rätten går att få helvegetarisk.
Mm.
Eller den är egentligen helvegetarisk i sitt utförande.
Mm.
Vilket har gjort att vi har ett otroligt mindre svinn än vad tidigare varit.
Allt som är runt omkring, kring transportdelar och kring materialet som används för transport och sånt. Hur kan man jobba bra där? Eller hur tänker ni där? Går det att göra?
Just på Karot så har vi elbilar som vi använder oss av. En egen flotta. Så vi försöker att hålla det till att göra det så mycket själva som möjligt.
Det är svårt att göra rätt inom hållbar. Alltså så fort man har satt någonting så kommer nästa steg i att det går att göra det ännu lite rättare. Mm. Eller det där var inte så rätt som vi trodde, vi ska ditåt istället. Mm. Känns det som. Mm. Eller?
Ja, verkligen. Mm. Ja. Och det där, men det pratas mycket om det, är mycket fokus på det. Så att det är bra att vara vaken och långt fram.
Mm. Du hade en liten följdfråga.
Vad ligger en buffé på för svinnprocent ungefär?
Oj, vad svårt att säga. Som sagt, vi vet ju inte vart den tar vägen. Men vi har väl ett svinn på ungefär någonstans på 110 gram på våra restauranger. Från tillagning till tallriken per person.
110 gram?
Ja. Vi har ett ISO-mål på 150, så vi ligger väldigt långt under det. Men vi jobbar hela tiden på att bli bättre på det. Egentligen två viktiga delar, dels miljön men också vår köksekonomi.
Ja, absolut.
Så det är jätteviktigt för råvaruprocent och köksekonomi att utbilda våra kök i det förfarandet hela tiden.
Vad tror du om frukostbuffén? Har det någon framtid överhuvudtaget?
Alltså frukostbuffén känns ju som att den var på väg att försvinna. Men
under pandemin.
Men samtidigt så är frukostbuffén en lägre eld, om ni förstår vad jag menar. En möjlighet att samla folk. Maten är till stor del lägre eldsskapande. Och framförallt nu när vi märker att folk jobbar till viss del hemifrån, så blir det viktigare för företagen att samla sina anställda och kollegor. Så att frukosten har ju fått en liten revival. Skulle jag säga.
Ja, men måste det vara som en buffé?
Nej, det måste inte vara.
Alltså, pratar ni på hotell nu? Alltså hotellfrukosten? Mm. Eller är det,
något annat?
Ja, just det. Alltså hotellfrukosten så är det är väl också en form av lite lyxkänsla att gå och äta i buffé. Om den skulle vara paketerad, att du får en fralla, en juice, en yoghurt och en äggröra, så kanske man inte skulle tycka att det var lika kul.
Rolig spaning att frukost, att buffén är lyxig som blir, frukost, men som middag är en...
Men att gå och äta hotellfrukost är en liten form av lyx.
Hela känslan. Ja.
Har du betalat för din hotellnatt så missar du inte hotellfrukosten oftast. Så det blir en liten undning i sig själv, eller vad man ska säga.
Men den är lyxig, absolut, men den är helt fel. Stort svinn. Du äter för mycket.
Den är fruktansvärd. Från mina år med i hotellbranschen så är det ju en jättedum produkt egentligen, om man får använda det ordet.
Jag var på ett väldigt billigt hotell i England. Och de hade gjort så att de portionerade allt på frukostbuffén. Liksom att man fick juiceglas som var upphällda, fruktskålarna var portionerade. Påläggen liksom var portionerade också. Du fick två skivor skinka på en liten assiett. Mm. Väldigt mycket assiett och mycket grejer. Men det var väldigt lite waste.
Mm. Alltså, då kan du säkert trycka ut en lista på de antal gäster som bor på hotellet på morgonen. Och sen så portionerar du upp efter det.
Mm.
Och om någon då tar två glas juice, då kanske någon blir utan. Mm.
Men det är en spännande fråga. Det ligger ju en affärsidé här när någon som ska ta det här och göra om hotellfrukosten.
Vänta. Ja, det borde komma snart.
Liksom. Jag åt hotellfrukost idag på en jättebra hotell i Stockholm. De har ju Villa Dagmar, om någon har varit där, är ju toppen. De har ju en ganska liten buffé. Och då beställer man alla kart tillägg. Ja. Så man alla kartar ju lyxgrejerna. Och sen så får man en mindre buffé. Den är fortfarande inte jätteliten. Men det är någon variant av
Och det ser man försök, också fall, inom de kanske hotellen som har lite högre svansföring. Att de har ju en liten del buffé, men också en stor del alla kart. Mm. Som du kan ställa in till bordet. Mm.
Så den egentligen tar det ett steg till att minska buffén helt och hållet. Det är det du är ute efter lite. Eller bli av med den.
När jag bor på lite finare hotell i London, kan jag bo på Soho House till exempel. Och då är det bara à la carte. Då får man beställa liksom en ägg, en avokado, sandwich. Då får man det, juice, kaffe, alltihopa. Mm. Och då är ju svinnet noll.
Ja, exakt.
Om man äter upp allt.
Ja, man är och men man är noga med att inte plocka på sig. Och rent ekonomiskt.
Och kocken är duktig på föräldrar och barn.
Ja.
Hörrni, vi brukar fråga om lite bloopers sådär inom våran bransch. När saker går fel och det blir tokigt. Oskar, du någonting kring det du har jobbat med historiskt där inte saker går som de ska?
Ja, alltså... Jag var inte riktigt medveten om det med catering, men det är ett otroligt tetris på hur saker ska liksom, allt från att det beställs in till att det lagas, till att det ställs in kanske i kylar för att åka iväg någon annanstans. Det är väldigt liksom ett stort pussel i allting. Istället, innan har jag jobbat mycket med liksom alla kartrestauranger och då är en beställning och så går ut till kund.
Mm.
Men bloopers där. Det var ju lite kul med den här vegetariska benämningen på karott.
Mm.
Att de trodde att vi bara levererade vegetarisk mat.
Ja.
Det kan ju vara lite mini-blooper kanske. Men framförallt det som jag tänkte på när vi pratade om tidigare veckan är väl att, att man har kommit fram till ett stort evenemang och budfirman har vält upp och ner på allt som ska levereras.
När man öppnar bakdörren.
När man öppnar bakdörren och allting bara sipprar ut. Det här var faktiskt några år sedan, innan min tid, men det var den största
gruppen som jag svettigt
kunde komma på så.
Gick det att lösa?
Det gick att lösa.
De åt alla
vi lyckades rädda upp det med backning från köket som var på tårna. Men det är väl framförallt sånt i våran bransch. Som, att ledet från köken ut till kund är delikat. Mm. Känsligt.
Är det någon som har en annan blooper?
Jag kan berätta om en blooper som jag har tänkt på. Det var min första gång, det här var för mer än 15 år sedan kanske. Det var min första liksom externa föredrag. Jag skulle åka ut och hålla min träningsbana på ett företag. Och det var ute på ingenstans, då ute på en laggård. Och då hade de en vit vägg, absolut, så hade de en projektor som satt upp satt i taket där. Men det funkar inte. De stod och tittade på alltihopa. Slutade de fram en stor steg, det var säkert 8. Nu minns jag den som 8 meter. Så konsulten får gå upp. Det var så jävla vingligt där alltihopa. Så att när jag kom upp där och inte hade slagit igenom, då hade jag tappat all liksom, värdighet inför dem som satt upp. Det var ingen bra föreläsning.
Med publiken i rummet medan du klättras.
Ja, de fick på det tidigare. Nu efteråt så skulle jag ju sagt nej, det tänkte inte jag göra. Men då är man på första uppdraget och ställa mig
upp. Det får man vara tekniker.
Ja. Och jag förväntar mig bara att rasa ner när som helst. För det var verkligen vingligt.
Kalle då? Har du någon...
Nej, men jag har
kopplat till mat.
Ja, jag tänkte ut en grej faktiskt. Det finns en gammal story. Det här är ju 10-12 år sedan någonting. Vi skulle göra en sommar på mattemat. Så vi skulle göra, eller jag skulle göra en sommarfest för ett företag på en båt. Ja, trevligt att göra det. Skärgårds, man hyr en båt och sen har man en party där, äter och dricker och har det kul. Och så åker den där runt i skärgården och så går den i hamn lite senare. Och då kommer vi dit, jag vet inte om det är lite olika, men 2 timmar innan gästen är man ju där och ska kolla och förbereda allt och sådär. Vi kommer dit, det är jag och en kollega tror jag det. Ja. Vi kommer dit och går ombord och så säger vi, ja okej nu, och så har man en checklista, man har ett körschema, så säger man, nu ska vi gå igenom det, vi ska göra det här. Jaha, ja, ja, säger de sådär. Ja. Och de här hade inte jag jobbat med alls någon gång. Det var första gången jag jobbade med den här leverantören. Relativt stort rederi ändå i Stockholm. Och så sa jag, okej, men vi går igenom här och det här och det här. Och då visade det sig att jag bara, sen ska vi ha massa drinkbiljetter här. Och det här, de här biljetterna gäller ju för cocktails och allt möjligt. Så, visst har vi bra förråd här nu för det. De bara, nej, egentligen inte. Vi har liksom ingen alkohol alls. Nästan, vi har lite bärs och lite vin. Jag bara, fast det kommer inte funka. Vi har ju 100 man och sen har vi drinkbiljetter som de ska kunna köpa gin och tonic och sånt där för. Ja, det är slut. Det tog slut igår. Jag bara, skämtar ni eller? Jaha, men vad är drycken då?
Vad gör vi nu då?
Ja, men den tog slut igår. Jag bara, men så kan vi inte ha det. Mm. Alltså, och det här var mitt på vad heter det? Vid Bernsjön. Ja, inte Skeppsbron, utan det här var vid Grand Hotel. Nej, inte Grand Hotel. Vid Strömkajen heter den, just det. Så då sa jag så här, okej. Och ingen där tar liksom, jag försöker, det här måste vi agera på. Ingen riktigt tar den bollen. Men då fick jag säga, då får ni åka till systemet och handla. Och de bara, sucka, jaha, måste vi det? Ja, det måste ni. De kommer om en halvtimme. De kommer vilja ha dryck. Dels öl och vin, men även drinkar än en gång. Ni måste fixa det här. Ja, då skickar de iväg 2 lommar med bil. Eller jag tror att det är ingen taxi. Så de säger att vi har ingen bil. Så jag tror att jag har ingen taxi. Så hej, köp mer massa sprit. Under den här genomgången börjar man märka att vänta nu, det är någonting fel. Alltså ingen här har någon koll överhuvudtaget. De har ingen koll. Alltså, spriten var ju nummer 1. Då får man ju kalla kårar. Men sen så börjar man märka att ingenting här. Dukningen är fel, antalet är fel. Jag bara, nu måste vi ta krismöte och gå igenom allting här ordentligt. För att det här ska bli något. För det här är ju, nu får man riktigt dålig vibb här liksom. Ja, okej. Då börjar vi gå igenom menyn och sånt och jag bara, och säger dem så här, vi har lite dålig koll på det här, kan inte du snackar med kockarna. Ja, vad är de då? Ja, men de står i fören nere i någon så här, man får gå ner och så står de i fören, jättetrång.
Då har du lite puls.
Ja, då har du lite puls. Så då går vi ner och möter med kockarna och så säger jag så här, kan ni visa mig menyn? Jag läser menyn och så visar ni mig vad ni ska laga här. Ja, och de är så här, det är två killar som är så här, samma sak där. Jaha, varför det? Men ja, liksom, vem är du? Men ja, ja. Ja, så går vi igenom menyn och så, ja, sen har vi ett gäng specialkostar här som vi behöver kolla på också. Och de är så här, ja, ja. Och då känner man att ingen här har någon koll. Och då börjar vi gå in i menyn. Ja, bara, vad ska vegetarianerna få? Ja, då ska de få någonting, jag kommer inte ihåg vad det var till förrätt. Sen ska de få den här prosciutton till varmrätter, har vi tänkt. Med någon sparris och potatis. Eller vad. Och då blir det sådär, jag bara, då är jag så trött för då har jag haft 25 sådana här specialgrejer. Jag bara, men det kan vi inte servera, det går ju inte. De är så här, varför inte det? Liksom. Jag bara, men det är ju vegetarianer, de kan ju inte äta det här. Det är ju, men de, så håller de upp den och kommer ihåg att han bara, men det är ju lufttorkad.
Då,
alltså han håller upp den. Den är ju lufttorkad. Och de båda två var så här, nästan, det var liksom en fars. De står och bara, vad är det för fel på dig? Alltså, så kompetens liksom. Ja.
Jag trodde först att du skulle säga så här, jag är på fel båt.
Ja,
båten bredvid var den som hade liksom, de hade allt.
Det här var rätt båt tyvärr. Det var stökigt. Spriten kom, alla var glada, men menyn, jag kommer inte ihåg, jag sa så här, så vi fick göra om hela den här menyn. Det var kaos. Jättekonstigt.
Ja, men jag tycker det var så otroligt. Det skulle nästan vara att dina kompisar kom in och sa,
ja, blåsningen, ja precis, det hade varit en snygg blåsning. Jag var ju nära helt, man var helt upplösningsstolt. Det där är en liten klassiker. Vi tänker på tanken på mat och
ja. Vegetarisk lufttorkad skinka.
Men den är ju
lufttorkad. Nu har du fått två spaningar för framåt.
Precis.
Ta med det. Hörrni, fantastiskt trevligt att samtala med er. Tack för goda råd och tips. Jag tror att gänget som lyssnar har fått lite med sig. Och vi lägger som sagt ut trendspaningen när vi släpper avsnittet om några dagar här.
Yes,
stort tack.
Tack så mycket.
Tack. Eventpodden.